Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som så. Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Han berättar då att på natten så hör han ofta någon som kallar på honom, som säger: kom, kom.
Christine kommer vid ett tillfälle på henne med att hälla någon slags rengöringsmedel i hennes kaffe. Och när hon frågar Natalia vad hon gör, säger Natalia att hon vill förgifta henne.
Hälsar vi 300 avsnitt. Välkomna till Mord mot Mords 300 avsnitt.
Och typ sexårsdag med, tror jag.
Ja, helt sinnessjuk. Karin.
Vad betyder det?
Det var en sång.
Det var en så himla, himla bra sång. Anna Sandell, vi klarade det.
Bra jobbat.
Det här var det. Det är ju helt sjukt.
Det trodde vi inte för sex år sedan.
Vad trodde vi egentligen?
Ja, vad trodde vi egentligen?
Vad trodde vi egentligen? Trodde inte att vi trodde någonting, eller?
Nej, det här känns ju helt fantastiskt.
Alltså, jag kan liksom inte riktigt tänka på det.
Nej.
För då känns det lite...
Det är svindlande.
Alltså, det känns som, du vet, ibland när man har något riktigt jobbigt, alltså något stort liksom, projekt eller så, för så kan man typ inte tänka på att man ska göra det.
Nej.
För då kan man inte göra det.
Då blir det för mycket.
Så känner jag, fast bakåt på ett konstigt sätt.
Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Men vad kul det är att vi gör den här podden med varandra.
Ja,
alltså, tänk att vi varje liksom, vecka har det här som knyter oss samman. Och som knyter oss samman med så många underbara människor som lyssnar. Jag blir helt teary-eyed när jag tänker på det.
Ja, eller hur? Ja.
Och så får man väl säga tack till alla som lyssnar. Alltså, det är faktiskt helt otroligt.
Det är verkligen
otroligt.
Det
mysigaste.
Tänk vad många, många kompisar vi har.
Ja. Det är underbart.
Vet du vad? Det ska man tänka på.
Man är rik på vänner.
Rik på vänner. Och vet du vad? Det finns de där ute som tycker att du och jag, vi är helt okej. Okay. Vi babblar lite för mycket ibland. Men vi är ändå helt okej.
Okay. Ja, men det är
de
faktiskt
väldigt kul. De har varit med oss hur länge som helst. Ja. Bara en sån sak.
Bara en sån sak. Nej, men underbart att vara här. Så jäkla kul.
Jävla stämning.
Alltså stämning.
Du, hur mår du annars då?
Men jag mår bra. Det är liksom hopp om livet.
Oj.
Som man känner varje vår.
Januari.
Jag kom på att det är lite för tidigt. Och
men det är väl jättehärligt.
Men jag kände idag att det liksom var... Alltså, det bara kändes... Fåglarna kvittrade i morse.
Ja.
Inte hört på hur länge som helst.
Nej.
Det kändes liksom lite ljusare. Det känns lite... Men,
vill du sjunga?
Inte än, det är för tidigt, Karin.
Prematurely, alltså, vårens första dag.
Det är inte riktigt där. Nej, men jag mår faktiskt väldigt bra. Jag tycker att livet känns...
ljust, hoppfullt.
Ja, du då?
Tycker också jag mår bra.
Du ser ut att må väldigt bra.
Tycker du? Ja. Men det är för att jag lånat ditt smink precis. Du har ju så bra smink, känner man ju.
Nej, du är alltid underbar.
Nej, men jag känner också någon slags... vet du vad jag tror att det kan vara? Det har just varit löning.
Det kan verkligen vara det.
För jag känner mig väldigt ekonomiskt tyngd innan.
Vi är förbi årets fattigaste månad.
Exakt. Mm. Vi klarar det. We're still here. We're still standing. Kul att det är det som är, inte att vi gjort 300 avsnitt 6 år, utan vi tog oss igenom 800 år av januari.
Ja.
Ja. Men du, har du några tips?
Alltså, vi pratade ju om nya säsongen av True Detective förra veckan.
Ja.
Nu har jag sett 2 avsnitt.
Ja. Det är det som finns ute.
Det är det som finns ute. Ja. Det är ju jättespeciellt.
Ja.
Men alltså man gillar det ju. Men
det är
man får
lite spökigt.
Ju, det är väldigt, precis.
Men det jag undrar är om det kommer vara en sån twist att det inte är så spökigt.
Jag tror inte att det kommer vara det.
Nej, jag tror inte heller det. För att grejen är typ att det finns ju vissa i den här första, alltså vet du, Yellow King.
Ja,
det känns exakt. Också lite,
för det var exakt det jag sa också till Oscar. För han bara, det var precis samma i säsong 1 att man tyckte att det kändes också. Så jag tror inte heller det kommer vara det. Men jag får stress på slag av all snö och sådär. Men jag gillar det.
Där är det ju, det är ju sällan vårens, alltså vårens första dag känns, den ligger ju långt borta från True Detective.
Jajamän,
det kan man säga.
Men Jodie Foster
är toppen.
Toppen.
Ja, hon är verkligen toppen.
Man gillar ju henne.
Jag började gå och kolla på, vad heter hon, Sofia Vergara.
Ja.
Hon gör ju Griselda.
Ja,
nu ser det jag sett det. Stor satsning på, liksom, based on true stories om en kvinna som styrde Miamis kokain-droghandel.
Exakt, den har jag på min watchlist.
Ja, det tycker jag att du, där kan den få stanna kvar. Eller ja, du kan börja kolla på
ja.
Men den kändes, jag bara såg på ett avsnitt, men det kändes som en härlig watch.
Ja, kul.
Nu tycker jag vi kör.
Vi kör.
Vi kör.
Alltså, jag har ju redan flera gånger sagt att jag är lite nervös för att göra det här fallet för dig. För att jag är rädd att du inte kommer gilla det. För att jag är...
Men alltså, jag tänker typ ändå att du var med mig på resan, du vet, det här spökdjuret Jeff.
Ja.
Så där kände jag verkligen att jag prövade våran vänskap.
Ja, och det kanske är ungefär det jag kommer göra också.
Okay, det, är
lite, det är en liten twist liksom, den här veckan.
Cool.
Men jag tänker att mitt motto för 2024 får bli att chansa lite. Så jag börjar redan här nu.
Jättebra.
Okay. I slutet på 1980-talet så flyttade familjen Talman in i ett hus. Den här familjen bestod av en mamma som hette Deborah, som kallades för Debbie. En pappa som hette Alan, som kallades också för Alan. Och så hade de 3 barn, en pojke och 2 flickor i åldrarna 3-7. Och de flyttade då in i ett litet hus, eller ett hus, det kanske inte är så litet. Det är så 3 sovrum, vanligt hus, i staden Horicon i Wisconsin i USA. Och det är ett sånt klassiskt småstadshus, du vet. Så enplansvilla med uppfart, ett garage, en liten gräsplätt framför, du vet, så här.
Mm. Någon slags amerikansk drömmen då, skulle jag säga.
Ja.
Alltså drömmen om att vara homeowner.
Exakt. Och det är precis så de känner när de flyttar in. Liksom, att det här är så toppen verkligen. Och precis då som att de bor i ett helt vanligt hus, så är de också en helt vanlig familj. Pappan jobbar, jag tror att Debbie är liksom hemma med barn. Hon har ju barn, liksom, ganska små barn. Så jag tror att hon är hemma, som ju många kvinnor är i USA. Eller kanske framförallt på slutet av 80-talet. Och de trivs då väldigt bra. De känner sig otroligt nöjda med den här flytten.
Det är som att de skryter.
Ja, alltså, and why shouldn't they?
Verkligen, verkligen, verkligen.
Men ganska kort efter att de flyttat in så tycker Debbie att barnen blir väldigt sjuka, ofta.
Och de har alltså inte börjat på förskolan?
Alltså, för mig känns det som att det här är en vanlig vecka i alla småbarns liv. Men hon tycker liksom att det är något annorlunda. Det är som att förkylningarna, influenserna, allting bara avlöser varandra. Barnen är sjuka hela tiden. Men som sagt, det känns som en vanlig vecka hos mig och hos alla andra. Men hon tycker det är jobbigt såklart, för hon är orolig för barnen. De går typ till doktorn och bara, doktorn är bara så här, ja, typ, they're kids, man. Så livet har sin stilla gång och de håller typ på att bo in sig i det här huset. De ska fixa lite, de behöver måla och inreda och du vet sådär. Living the dream. Och de behöver ju en hel del nya möbler till huset. Så hon, Debbie då, ger sig ut på möbeljakt. Och bland annat så går hon i så här olika second hand butiker i Horicon och i så här närområdet. Och så en dag så är det som att hon struck gold. För att hon kliver in då i en second hand-butik. Och framför henne står en splitterny våningssäng. Och hon tänker typ så här, det här skulle vara perfekt i våra tjejers rum. De ska dela rum och pojken som är äldre, han ska vara det eget liksom. Så hon slår till. Hon ber sin man typ fixa med upphämtning och så kör de hem sängen och ställer den då i tjejernas rum. Och den här våningssängen kommer liksom att bli en ganska tydlig markör i familjens liv. För att efter att våningssängen har placerats i flickornas rum så börjar det hända saker i familjens hus.
Okej, det är så en haunted våningssäng. Ja, det här är jag här för. Det här är jag verkligen, verkligen här för.
Jag är så nervös, jag är fortfarande nervös.
Nej, alltså, vet, du har det.
Okej.
Du har det.
Okej.
Det börjar... Du har oss allihopa.
Okej, bra. För det börjar hända saker. Det hela börjar en kväll när Alan och Debbie har nattat barnen. Deras äldsta då, deras son, som sov i eget rum, gillade att somna till musik och du vet sådär. Så att han hade en radio i sitt rum. Och den satte de igång varje gång de nattade honom och så fick den stå på liksom under natten. Så de följer sin vanliga rutin, godnattar, nattar och sen så säger de godnatt. Eller ja, precis. Jag är så nervös.
Jag tror inte att jag är den enda som nu tror att du kanske inte har några barn.
Alltså, de följer sin vanliga rutin, de nattar, sätter på radion, lämnar rummet liksom. Och så dröjer det inte länge innan pojken kommer in till sin mamma och pappa och ber om hjälp. För han säger då så här, men radion har då på helt egen hand bytt radiokanal. Så Alan typ, som också, de har liksom också gått och lagt sig, mamman och pappan. Så han bara går upp, sätter tillbaka på den vanliga radiokanalen och bara, godnatt nu. Så. Det dröjer inte länge igen innan pojken kommer inrusandes i rummet. Han är väldigt, väldigt upprörd. För att han berättar då att radion har börjat flippra med, alltså byta radiokanal. Vet du, så här, drr, drr, drr. Och så har han sett rattarna så snurra av sig själv jättefort medan han bara drr, 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 och så här. Och han är bara så här, jag vet inte hur man gör typ. Eller jag vet inte vad som händer. Typ, jag är jätterädd, jag har sett att det här händer. Och då blir Alan typ så här, skärp dig nu liksom. Det är sent på kvällen, vi behöver alla sova. Om du ska hålla på och stöka med den här radion så liksom, får du inte ha den. Nu tar vi ut den härifrån för att vi orkar inte med ditt bus, vi måste få sova. Godnatt, ut med radion, sov gott liksom. Och den här stackars pojken får då natta sig själv utan radion. Några veckor senare så höll Alan på att måla om i den här källaren. Som de liksom, de har inrett och så nu så kommer de ner till källaren. Som ska bli någon slags hobbyrum. Debbie kommer ner och säger typ så här, nu är det lunch älskling. Och han är bara så här, okej, jag kommer. Så tar han sin färgpensel, lägger den på kanten så här på bordet. För att den inte ska liksom fläcka något och den ska inte trilla ner i färgburk. Alltså vet så här. Så går han upp, äter lunch med hela familjen. Och sen går han ner för att fortsätta. När han kommer ner så blir han helt perplex för att penseln är då inte längre där han hade lämnat den. Så den är inte på bordet utan den är återigen i färgburken. Den typ liksom står upp i färgburken. Och han är bara så här, det här, jag lämnade den inte så här, det här stämmer inte. Och sen är han och samtidigt bara, men gud, jag är väl trött liksom. Fortsätter att måla, det är liksom han bara så här, det är den enda naturliga anledningen till att den är i burken är att jag lämnar den där. Fortsätter måla, fixa sådär. Det fortsätter hända konstiga saker i huset. Debbie, mamman då, hon hör ofta konstiga ljud från flickornas rum på natten. Hon hör att det fnissar, att de leker. Men när hon går för att titta till dem och typ säga så här, ni måste sova, så ligger barnen och sover. Mm. Och en kväll så vaknar Debbie av att en av flickorna bara skriker och skriker. Alltså inte så här, jag kan inte sova och skrika, utan så här full-blown panikskrik. Hon och Alan blir bara så här, shit, är det någon som typ bryter sig in? Vad är det som händer? Rusar in i flickornas rum. Och de är då liksom helt i upplösningstillstånd. För då säger de så här, det står en häxa med röda ögon bakom den här dörren och tänder eld på olika saker. Så de bara, lugna ner er tjejer, det finns ingen häxa här. Typ så att du vet, så som föräldrar gör när man ser ett spöke. Titta bakom dörren, kolla här, det finns ingen spöke, det finns ingen häxa. ingenting som brinner. Ja. Och sen så nattar de tjejerna, går och lägger sig igen. Även deras äldsta son pratar om att han ofta ser en häxa. Han har också sett typ ett mörkt moln i sitt rum som pratar med honom. Han berättar då att på natten så hör han ofta någon som kallar på honom. Som säger, kom, kom.
Läskigt ju. Du gjorde också det lilla fingret.
Ja. Jag ser framför mig det här mörka molnet.
Ja.
Kom. Kom.
Och Debbie blir liksom, tycker att det här är jobbigt. Såklart. Hon tycker att det är jättejobbigt för barnen. För barnen är liksom rädda hela
ja,
tiden.
Ja, och typ sover dåligt. Ah, det är kaos. Ja.
Och utöver då att barnen liksom ser de här sakerna så hör hela familjen konstiga saker i huset. Du vet, de hör och ser dörrar som öppnas och stängs. Och Debbie hör också röster som liksom kallar, som säger också
kom.
Mm. Hon är bara så här, vad är det som pågår? Och försöker prata med sin man och bara, det är någonting som inte stämmer liksom. Och han är bara så här, men nu får du skärpa dig liksom. Så riktigt så som, det här är jag, Oskar, ett nötskal. Men Debbie bestämmer sig ändå för att ta dit prästen som arbetar i familjens kyrka för att höra om han liksom kan känna någonting i huset. Och han kan mycket riktigt känna att det är onda andar i huset.
Mm.
Han tror att anledningen till att barnen blir sjuka är för att de här andarna tar barnens energi.
Mm.
Okay. Och det här liksom, gör ju Debbie livrädd. Men Alan bara fortsätter att avfalla det och bara, jag struntar i det liksom.
Än så länge är jag lite grann på Alans sida.
Jag vet.
Men jag vill ju inte gärna vara där.
Jag är lite både och. Ja.
Nej, men man vill ju inte ha ett kollektiv med en häxa som eldar.
Nej, exakt.
Det vill man ju inte.
Nej. Så hon är, Debbie är liksom skiträdd och är bara så här, jag vill inte bo i det här huset. Och han är bara så här, nu får du lugna dig. Jag skiter i det här jävla spöket. Om det här spöket vill jävlas med min familj så kan de istället ge sig på mig för att ge sig på barnen. Så är han.
Okay, big man.
Verkligen. Det kommer han få äta upp. För en kväll när Alan liksom kommer hem från jobbet och är utanför familjens hus, han står liksom på uppfarten, så hör han, det låter som att det blåser jättemycket. Alltså det susar och viner och så här. Men det blåser inte. Det är bara ljudet av en kraftig storm. Och sen hör han helt plötsligt, kom. Och han följer då rösten som leder honom in mot liksom garaget. Och där ser han att det brinner utav helvete.
Va?
Mm. Så han får ju panik. Rusar in i huset för att hämta en brandsläckare. Sätter ifrån sig, du vet, typ sin matlåda och bara så här, alltså allt som han har haft med sig hem. Och så rusar han ut för att släcka elden. Men när han kommer ut så brinner det inte. Det finns inte ett enda spår av en brand. Så han är bara så här, går in igen och bara, vad fan var det som hände precis? Och när han kommer in då i köket där han precis har lämnat sin matlåda så känner han en knuff i ryggen. Och det är någonting som så här skuffar iväg hans matlåda. Så den flyger genom rummet och landar med en krasch på golvet. Så efter det var ju liksom Debbie inte ensam om att tycka att det inte var så nice i huset helt enkelt.
Tror du att hon var lite nöjd?
Alltså, jag hade varit så jävla nöjd. Told you so. Alltså, herregud.
Verkligen, fick hon verkligen rätt.
Alltså, verkligen. Men så att efter den här händelsen så tycker Alan också att så här, det är fan creepy i det här huset. Så han börjar sova inne hos tjejerna varje kväll för att typ skydda dem liksom. Och så småningom sover hela familjen i ett och samma rum för att de är liksom rädda. För det här det bara fortsätter att hända grejer typ. Så en kväll så behöver Alan arbeta sent liksom, eller om han ska vara borta över natten eller något så här. Och han vill ju verkligen inte då att familjen ska behöva vara ensamma i huset. För att även om allt det här har hänt och hela familjen sover i ett rum liksom, så är han inte villig att flytta från huset. Så han är bara så här, nu är det så här att vi bor hela familjen i liksom ett sovrum tills spöket försvinner typ. Eller tills det här försvinner. Men så när han ska vara borta över natten då så ber han antingen är det hans bror eller en annan liksom nära manlig släkting, att bo där över natten för att då skydda hans familj. Och den här släktingen är också bara så här, så what the fuck is up with Alan? Så tänker han nog. För att han tror ju liksom inte alls på någonting de berättar. De går och lägger sig, inga konstigheter. Sen dröjer det då, inte länge. Mitt favorituttryck det här avsnittet. Men det går kort tid efter att de har gått och lagt sig. Innan släktingen vaknar och väcker resten i huset med ett högt skrik. För han har då vaknat, blivit livrädd. För han har sett häxan med de här röda ögonen i flickornas rum. Han ser den själv liksom. Så han är bara så här, väcker Debbie och bara, vad fan typ. Det är en häxa med röda ögon i tjejernas rum. Och det här blir då spiken i kistan för Debbie. Hon är bara, säger till den här släktingen och bara, du tar ut barnen, jag packar ihop våra mest nödvändiga grejer. And let's get the fuck out.
Yeah.
Så Debbie och barnen lämnar huset där och då. Och de skulle aldrig komma tillbaka. Det är sista gången de är i huset.
Ah.
Och familjen Talman är då inte några som egentligen tror på det övernaturliga eller liksom spöken och sånt. Men de är helt säkra på att de har ett hemsökt hus. Och de är helt säkra på att den som hemsöker dem flyttade in med våningssängen som de köpte då i den här second hand-butiken. För att det var då liksom...
Det här känns som att det här är exakt din syn på second hand-butiker.
Va? Jag har jättemycket gamla grejer. Möbler!
Våningssäng?
Nej, den, vi har en våningssäng, men den är ny inhandlad.
Så in i helvete ny.
Jag var typ väldigt glad att den var ny när jag läste det här. Men de är helt säkra på att det är våningssängen som är hemsökt. Liksom. Och den här prästen då, som var där första gången, han liksom fortsätter bara så här. Ja, det är liksom andra här. Som, och han vet inte om de har flyttat in med våningssängen, men han bara, de är i maskopi med djävulen. Liksom. Andra som har liksom läst på om det här fallet i efterhand tror att det är hemsökt. För att huset är byggt på typ en gammal gravplats. Jag vet inte om det är så. Men, eller jag vet inte om det är. Jag vet inte. Men Alan och Debbie och deras barn bodde i huset i 9 månader. Innan de då bestämde sig för att lämna där på natten. Och de flyttade som sagt aldrig in igen. De bestämde sig för att sängen behövde förgöras. Och körde den till en soptipp. Där den liksom såg till att den begravdes under mängder av sopor. Historien spred sig i den här lilla staden, det var liksom 3000 invånare och alla liksom undrade vilket hus det var och vilken familj det var. Men 1988 såldes det här huset på Larrabee Street i Hurricane i Wisconsin och familjen som flyttade in som köpte huset var bara så här, vi har inte blivit hemsökta. Så huset är inte hemsökt.
Vänta, det här menar du alltså bevis på att det var våningssängen?
Alltså, ja, det är inte omöjligt. Familjen Talman ville aldrig liksom bli ansiktet utåt för det övernaturliga och tackade liksom nej hela tiden. Många ville skriva om dem och sådär, göra saker. De blev erbjudna bokkontrakt för jättemycket pengar och sånt, men de bara tackade nej. De ställde upp helt anonymt i Mysteries Unsolved. De ville inte visa sina ansikten och ville liksom inte namnge barnen och sånt. Jag vet inte om Debbie och Alan Talman är deras rätta namn liksom. Men de ville helt enkelt försöka lämna allting bakom sig och gå vidare. Och om det fanns spöken eller inte och vad som egentligen försiggick där i familjens hus är ju väldigt oklart. Det finns då, alltså vissa förklarar ju spökupplevelser med att det typ är så här en kvävgasläcka.
Ja, exakt. Men han fick ju också utanför.
Exakt. Och det finns, alltså det verkar inte finnas, och jag vet inte om kvävgas kan läcka, för det är mer typ om man eldar och sånt. Är det kvävgas? Alltså,
jag vet inte vad det är.
Kolmonoxid.
Ja, exakt, det är det jag menar. Alltså.
Och det är ju typ om man eldar och det inte finns tillräckligt med syre till försel och sånt.
Jo, men den här häxan eldar du hela tiden.
Hela tiden, sant. Men så det är ju liksom, många då tvekare säger ju att det är det handlar om.
Och jag kommer sålla mig till dem.
Alltså jag vet inte.
Men det är ju för att jag vet ju
om... Jag vet att du är så rädd. Jag är också så rädd. Men jag är liksom... Mm. Är ändå intrigued.
Jag kommer aldrig köpa en våning.
Nej,
jag vet. Så det är framförallt det.
Men vi får försöka tänka att det var kväve... Nej, jag vet inte ens vad det heter. Kolmonoxid.
Det var gas. Det var gasläcka.
Men läskigt, eller hur?
Jag tyckte inte om det.
Nej, okej.
Okay. Men på ett annat sätt än vad du var rädd för.
Ja, okej, okay, ja. Bra. Jag har då sett delar av det här Unsolved Mysteries där de tar upp fallet. Jag har också läst på Unsolved Mysteries Wiki-page. Jag läste ett inlägg av Charlie Hintz på flera inlägg av Charlie Hintz på The Cult of Weird. En artikel på Wisconsin Frights, också skriven av Charlie Hintz. En artikel med rubriken Haunted House to be Sold. Bunkbeds buried in landfill på upi.com. Ett inlägg av Hugo Navarro på Factsology. Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Murder, Mystery and Makeup. Och det avsnittet heter Haunted Bunkbeds. Bunkbeds? Frågetecken. The Tall Man's Haunted Dream House.
Oh, tack Anna.
Varsågod Karin.
Jag är skräckad.
Ja, jag med. Ja.
Anna,
ja.
Är du redo att följa med mig?
Så redo
på en resa. Okej, okay. I mitten av 2000-talet så går det bra för familjen Barnett i Indiana, USA. De har riktigt gott om pengar. Mm-hmm. Pappa Michael är framgångsrik, han verkar jobba inom någon slags finansvärlden på något sätt. Mm. Mamma Christine känner också bra på att driva, alltså hon har typ en välgörenhetsorganisation men också någon slags förskola, skola liknande hemma hos dem. I deras, de har typ ett garage och en trädgård där hon har liksom lite aktivitet.
Okay.
Och när verksamheten riktar in sig på barn på alltså autismspektrat och deras föräldrar, de, liksom, de kan komma dit och jobba tillsammans. Och det här är någonting då som Christine har erfarenhet av, eller även Michael då, för deras äldsta son Jacob är själv liksom på autismspektrat. Och de har, han är den äldsta av deras tre söner, de andra heter Wesley och Ethan. Och Jacob hade då haft liksom problem under i sin barndom och varit ganska inåtvänd, så som Christine beskriver det. Men hon hade typ hittat ett sätt att jobba med honom som liksom lockade, alltså som gjorde att han typ fick, alltså han hade kommit ut ur sitt skal och typ fått verktyg att navigera sitt liv.
Yeah.
Och visat sig vara ett geni.
Okej. Okay.
Mm. Alltså klassiska genisaker. Går ut high school som ett litet barn.
Ja. Yeah.
Börja typ forska på kvantfysik. Alltså sådana saker,
ja, genisaker.
Som genisaker, genier gör. Och de börjar liksom få ganska mycket uppmärksamhet. Typ. Mm-hmm. Delvis i typ bland alltså föräldrar som har barn med liksom liknande diagnoser då, som Jacob har. Men också typ medial uppmärksamhet. Liksom. Så hon vill hjälpa barn och familjer som att också hitta så här, vad hon då kallar för The Spark. Hon kommer senare skriva en bok som heter Spark. Mm. Och när hon skriver den boken så får hon $600,000 i förskott. Det går bra.
Ja.
Lamborghini är bra.
Då vet man.
Ja, verkligen. Mm. 2009-2010 har familjen mycket pengar på banken. Och som Michael, pappa Michael senare berättar i en dokumentär. We had 13 TVs.
Skryt.
We got 14 couches.
Jag vet, det är för många soffor.
Han bara, 18 bunk beds.
Jag bara, va?
Nej, men there was hundreds of thousands of dollars in the bank account. Men det är någonting som saknas. De vill nämligen ha ett barn till. Mm-hmm. Men Christine har någon slags alltså, sjukdomstillstånd eller någonting i hennes kropp som gör att hon inte kan, eller de kan inte skaffa barn på biologisk väg. Mm-hmm. Liksom. Och därför börjar de kolla på möjligheter till adoption.
Okay.
De är på väg att adoptera en flicka från Haiti när jordbävningen i januari 2010 drabbar landet och det liksom stänger ner all infrastruktur.
Yeah. Typ.
Så de kan inte fortsätta med det. Så därför blir de så himla glada när de några månader senare får ett samtal från Florida. Det finns en flicka från Ukraina där som behöver en familj. Flickan har ett väldigt ovanligt genetiskt tillstånd. Mm-hmm. Spondyloepiphyseal dysplasi heter det. Mm-hmm. Och det är liksom, det är någon slags, det påverkar skelettet helt enkelt. Och i alla flesta fall, eller typ vad jag verkar som i alla fall, så är resulterat också i kortvuxenhet. Men också typ en del andra utmaningar och svårigheter. Alltså typ, hon har svårt att gå, hon har svårt att stå längre perioder, hon har svårt att greppa saker. Alltså det är massa olika resultat av det här. Så hon kommer helt enkelt behöva mycket stöd och också mycket vård. Hon behöver typ operationer, hon kommer behöva löpande operationer, typ jämnt. Mm. Så. Och nu säger då adoptionsbyrån att familjen Barnett, de har bara 24 timmar på sig att bestämma om de vill ha henne eller inte.
Okej.
Okay. Mm. De ser det här, de är troende ska jag säga, de ser det som så här, det här är Guds uppmaning till oss. Och snart sitter de i ett rum på adoptionsbyrån och väntar på sin nya familjemedlem. Flickan heter Natalia. Hon är 6 år gammal och har kommit från Ukraina till USA drygt 2 år tidigare. Hon har varit adopterad av en annan familj innan, men de har av någon anledning inte möjlighet att ha henne längre. Det är bara fruktansvärt bara det. Alltså det är, ja. Och varför de inte längre har möjlighet, det får familjen Barnett inte reda på. Men snart får de med sig den här lilla flickan därifrån. Vilket också, ja. Det är mycket med den här situationen som är fruktansvärt, sorgligt, märkligt och typ inte särskilt anpassat till ett barn. Typ. Nej. Men de får då, först är de här i Florida, de är på Disneyland, de testar den här nya familjekonstellationen. Barnets yngsta son är också 6 år, så de ser framför sig hur de ska kunna typ så här växa upp som tvillingar, mer eller mindre. Och de har ju också vana av att uppfostra barn med liksom, särskilda behov i och med Jacob. De är lyckliga och spända på framtiden. Hon är ursöt och typ jätteglad att vara med dem. Men redan tidigt så blir de fundersamma. Michael och Christine ser fysiska tecken som får dem att tro att Natalia är äldre än vad de fått höra. Alltså det handlar helt enkelt om att det verkar som att hon har typ kommit in i puberteten.
Ja.
De tycker också att hennes språk är väldigt välutvecklat för en sexåring som dessutom bara kommit till USA ett par år tidigare. Hon har ingen accent. Hon kan inte typ så här, de frågar henne saker om Ukraina. Hon kan typ inte berätta någonting. Och de introducerar henne också till en bekant som pratar ukrainska. Och det finns liksom ingen igenkänning från Natalias sida, typ. De inser också att det finns ett annat barn i Indiana med samma superovanliga tillstånd som hon har. Så de sammanför dem. Och de är lika gamla. Men när man ser dem tillsammans så är familjen Barnett så här, det är någonting som inte stämmer här, typ. De träffas bara en gång. Även familjen på andra sidan verkar tycka att det är något konstigt om. Men det här är inte de största problemen. Utan det är hur Natalia över tid börjar interagera med övriga familjemedlemmar. För i takt med att månaderna går verkar det helt enkelt som att hon är ute efter att skada dem. Både sina bröder och sin mamma. Och snart utvecklar sig familjens hemliv till något av en mardröm. Hon plockar med sig sina bröders favoritleksaker och tappar dem när de går över bilvägar. Hon lägger häftstift i trappan. Christine kommer vid ett tillfälle på henne med att hälla någon slags rengöringsmedel i hennes kaffe. Och när hon frågar Natalia vad hon gör säger Natalia att hon vill förgifta henne. Det finns en situation där det verkar som att Natalia försöker putta in Christine i ett elstängsel. De hittar knivar från köket under Natalias säng. Och en gång vaknar Michael mitt i natten av att Natalia står vid fotändan med en stor kniv i handen och stirrar på honom. Situationen i Barnett-hushållet har helt enkelt blivit ohållbar. Pojkarna är rädda för sin nya syster. Föräldrarna blir allt mer övertygade om att Natalia inte är den de trott då. De tror att hon är mycket äldre än vad som påståtts. De börjar misstänka att barnet de adopterat inte är ett barn alls, utan en farlig vuxen. De tar med sig Natalia till flera olika läkare och ingen kan säga att hon är möjligtvis några år äldre än vad de har trott. Alltså typ att hon är så här. Hon, enligt pappren är hon 7 eller 8, men de kanske är 10 eller 11. Alltså lite grann sådär, eller 9 eller 10. Så. De får stöd från psykiatrin. Där får de höra att Natalia kan ha någon slags empatistörning. Och hon säger också i kontakt med vården att hon typ försökt skada sina familjemedlemmar. Och till slut så erkänner hon också att hon, alltså det som de har misstänkt. Hon säger att hon är typ 22 år gammal. Christine och Michael bestämmer sig för att försöka få Natalias ålder juridiskt ändrad. Liksom. Mm. Och 3 år efter att hon först kom in i deras liv ger en domare dem rätt. Det verkar som att det resonemanget bygger som så på att så här, hon har inte vuxit på typ 4 års tid. 3-4 års tid. Mm. Och det vanliga är typ att man slutar växa när man är så 18. Så hennes nya ålder blir alltså 22 år.
Alltså.
Ja, alltså de flyttar hennes födelsedag från 2003 till 89. Det är helt det är absurt, så sjukt, verkligen. Ja. Hon är plötsligt myndig och det förändrar ju liksom deras ansvar för henne, yeah, typ helt och hållet. De bestämmer att hon ska bo själv, mm, och hyr då till en början lägenheter åt henne. Och precis i början kommer de typ med mat till henne och typ hjälper henne att få socialbidrag och lite sådana saker. Men snart flyttar de till Kanada för att Jacob har kommit in på en skola där liksom. Mm. Och lämnar då henne i den här lägenheten. 2014 skiljer sig Christine och Michael och han flyttar tillbaka till USA. 5 år senare blir paret åtalade för försummelse, inte av barn, eftersom Natalia anses vara vuxen när hon liksom så, men att hon fortfarande var i beroendeställning av dem.
Ja.
Och det är så här, hon hade helt enkelt inte möjlighet att typ ta hand om sig själv i den lägenheten liksom. Och hon har också blivit vräkt för att hon inte har betalat hyran. Som tur är har hon då blivit omhändertagen av ett annat par, pastorn Antoine Mans och hans fru Cynthia. Men grannar till Natalia vittnar om att hon har betett sig märkligt. Alltså typ så här, gått in hos dem och typ tagit mat. Att hon inte typ verkar kunna hålla efter sin hygien. Och även att så här, du vet, när Christine och Michael handlade åt henne så hjälpte de inte henne in med maten typ. Så hon kunde liksom inte, nej, bära in saker i lägenheten. Och lägenheten verkar typ inte heller varit anpassad till hennes längd.
Nej.
Liksom. Så åklagaren menar då att de har brustit i sin omvårdnad av sin dotter. Även om hon var vuxen. I samband med det åtalet så börjar Michael prata med pressen och berätta om allting de har varit med om. Och det här blir världsnyheter. Det är så här, vi trodde vi hjälpte en 8-åring, 6-åring från Ukraina. Det visade sig vara en 22-åring typ bedragare som typ, yeah, försökte mörda oss. Det är liksom rubriken. Typ.
Mm.
Och våren 2023 kom en dokumentär om fallet som heter The Curious Case of Natalia Grace som gav historien ännu mer uppmärksamhet. Och den är... Att det inte är en stabil journalistisk insats, kan man säga.
Yeah.
Den är väldigt, väldigt ensidig.
Mm.
Och i den berättar Michael och Jacob, som bor hos sin pappa, samt folk runt om deras upplevelse med Natalia. Och de berättar om så här, att tandläkare har bekräftat hennes ålder, alltså att hon inte hade några mjölktänder kvar.
Mm.
Det finns intervjuer med folk som berättar att Natalia har typ betett sig liksom sexuellt, liksom aggressivt och aggressivt i allmänhet mot folk, och även då att hon har berättat det här att hon vill skada sina familjemedlemmar. Det är liksom 6 avsnitt lång serie, skräckhistorier helt enkelt, ja, om den här upplevelsen. Christine är inte med,
nej,
i den här säsongen. Natalia är inte heller med i den här säsongen, och det verkar som att Michael är den som har sålt dokumentären.
Okay.
Han beter sig speciellt.
Ja.
Han säger att också då att Christine har varit våldsam mot Natalia, och i dokumentären är det extremt obehagliga klipp där hon typ, som han då säger, visar att hon är liksom i time out. Då tvingas hon typ stå mot en vägg i hur många timmar som helst liksom.
Mm.
Och om du kommer ihåg så här, det är ju fruktansvärt i allmänhet, men givet hennes, alltså liksom skeletttillstånd, yeah, så är det liksom,
det är tortyr, liksom.
Ja, verkligen så. Och det är liksom, det känns väldigt exploaterande, yeah, av liksom hela grejen. Samtidigt som att så här, ja, alltså det är en fruktansvärt obehaglig historia åt alla håll och kanter. Men det är ensidigt och liksom väldigt så sensationslystet.
Mm.
I höstas, alltså eller väldigt nyss, kom säsong 2 av, okay, dokumentären. Den heter The Curious Case of Natalia Grace. Natalia Speaks. Det är alltså hennes sida av historien. Mm. Och där presenteras en chockerande nyhet från det här fallet. För med hjälp av DNA-analys så kan man ta reda på Natalias riktiga ålder. När testet görs är hon, enligt vad hon tror då, född 2003, 19 år gammal.
Mm.
Och det man kommer fram till är att hon är 22 år gammal.
Alltså hon var inte född 1989?
Hon är typ född år 2000. Det innebär alltså att när familjen Barnett lämnade henne ensam i en lägenhet och flyttade till Kanada, var hon typ så 11-12 år gammal.
Men gud!
En person som är helt liksom uppvuxen i barnhem, flyttats runt mellan olika liksom institutioner, olika familjer, plötsligt ska klara sig ensam i en lägenhet. Alltså det är så fruktansvärt.
Ja, det är så sjukt.
Och det här för, man pratar också med hennes mamma i Ukraina, som hade då blivit tillsagd att så här, du måste lämna ifrån dig den här det här barnet, du kommer inte kunna ta hand om henne. Typ. Så hon har liksom aldrig haft henne, och i efterhand så ångrar hon det skitmycket. Liksom. Så hon har levt på barnhem och i olika fosterfamiljer från att hon var några dagar gammal tills hon var 5 år då, när hon kom till USA. Typ. Det visar också att den här tandläkaren som de sa att hon inte hade några mjölktänder, han har aldrig sagt det. Han bara, nej, det här är hennes röntgen, här är mjölktänderna, det sa jag. Typ. Det finns inga medicinska bevis, alltså ingen fakta som styrker
att hon, skulle
vara äldre. Det finns ingenting liksom. Det låter verkligen som att de har bestämt sig för det här. Och den här domaren som ändrade hennes ålder, han har liksom inte heller någon fakta på det. Utan det är så här, det är baserat på vad de har sagt, verkar det som.
Mm.
Och hon säger också att de här läskiga sakerna som de säger att hon har gjort, har hon aldrig gjort. Hon säger att hon blev manipulerad att säga att hon var alltså vuxen. Mm. Att hon blev manipulerad av familjen att säga att hon var ute efter familjen. Att hon blev matad med det hela tiden. Liksom. Hon menar då också att Christine har varit våldsam mot henne och behandlat henne fruktansvärt. Och att Michael aldrig gjort någonting.
Mm.
Antoine och Cynthia och deras barn, alltså de hennes liksom, familj som hon lever med nu, de säger att de aldrig haft några problem med henne. Och du vet, det är liksom, det är fruktansvärt vad hon säger att hon har blivit utsatt för, helt enkelt. Christine är ju inte heller med i säsong 2 då.
Nej.
Och där är det ju ännu mer, liksom, då, Michael skyller ju bara på henne.
Mm.
De är skilda liksom. Och Natalia säger också bara att det var hennes fel liksom. Och hon och Michael, hon har skrivit på sin Facebook-sida. Hon har typ sagt att hon bara, att det här inte stämmer. Det är liksom det som hon, hon säger emot allting liksom. Och Michael står ju också fast vid att hon har gjort liksom obehagliga saker. Men typ att han bara, you and me had the same monster, säger han till Natalia. Okay. Och skyller på Christine liksom. Mm-hmm. Och det här är ju liksom fruktansvärt.
Alltså den är, det är så sjukt.
Att det är så här, den här vändningen, hon är myndig typ. Och sen så bara,
nej, hon var ett barn.
Hon var ett barn. Hon var ett barn som ni övergav. Som ni är utsatt för massa skit liksom. Och det är helt absurda scener i den här dokumentären. Alla är, det är liksom, det är weird liksom. Och alla karaktärer känns typ liksom skapade. Så vi har den här liksom, liksom den här mediala cirkusen, men sen har vi den här liksom juridiska grejen som pågår på andra sidan, där Michael frias helt från anklagelserna, och i och med det så läggs åtalet mot Christine ner, så det har inte blivit något juridiskt av det liksom. Och det här är en historia som kommer att fortsätta utveckla sig, och man vet inte om det kommer komma några ytterligare vändningar. Det verkar som att de peggar upp för en säsong 3 av The Curious Case of Natalia Grace. För i slutet av säsong 2, så alltså precis de sista minuterna, så spelar producenterna upp ett telefonsvarmeddelande från Antoine och Cynthia Mams, där han säger, something ain't right with Natalia, this girl is tweaking. Så att det är så här, det verkar som att vet, så här, men de har andra sidan gått ut efterhand och sagt att allting är bra mellan dem, men det är som att de peggar upp för en till säsong typ, vilket också känns jävla obehagligt liksom. Alltså, det här ska också bli en dramaserie där Christine spelas av ingen mindre än Ellen Pompeo, alltså Meredith Grey.
Men gud.
Men det jag kan känna med är så här, om hon har betett sig aggressivt, man bara, då är det inte heller som att någon så här, ja, för vad har hon varit med om?
Exakt.
Typ. Alltså, om det nu är så att hon har gjort de sakerna, så är det så här, hon behöver ju psykologisk hjälp. Yeah. Och hon har liksom varit inne, men de har typ lagt in henne, under något tillfälle så var hon inne på typ ett sjukhus för vuxna med psykiska problem. Alltså det är liksom, ja. Så det här är så här en historia, du vet, bakom rubrikerna typ, som man bara skakas av. Och jag har då sett The Curious Case of Natalia Grace, båda säsongerna, 6 avsnitt per säsong. Jävla cirkus. Men för en fördjupning och problematisering av den dokumentären, så kan jag rekommendera att man lyssnar på Real Crime Profiles avsnitt. Där är det typ så här utredare som diskuterar. De heter The Exploitation of Natalia Grace, de avsnitten. Och de typ diskuterar, du vet, allting runt omkring. Jag har också lyssnat på Women and Crimes avsnitt om Natalia. Det är nog gjort innan säsong 2 kommit. Jag har läst artiklar på The Independent av Sheila Flynn. Jag har läst Lindsay Idol för People, Palmer Hush för Business Insider. Och så Dina James på OprahDaily.com.
Tjena, vilken historia.
Jag vet. Visst är det helt absurt?
Och gud. Typ folk är så här, jag satt och höll i mig så här. Det gjorde jätte...
Jag vet.
Alltså, jag kramade min hand jättehårt.
Och, det är så här, och det är många som är så här. Det finns nog inte bara en som ljuger i den här historien.
Nej.
Alltså det är liksom är så här, det är inte så svartvitt.
Nej.
Som vi vill att det ska vara. Nej. Liksom. Men oavsett så har det här barnet varit med om fruktansvärda saker och inte fått det. Alltså vuxenvärlden har svikit henne något fruktansvärt.
Ah,
det
kan helt ju... sinnessjukt. Tack Karin.
Du, det var det jag hade.
Det var inte så lite. Och tack alla ni som har lyssnat på avsnitt 300.
Och de 299 innan det.
Och ni som kommer lyssna på det mediokra avsnitt 300 alltså, som kommer nästa vecka.
Mediokert at the best.
Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Ni är underbara. Och du med Karin
och
Lundgren.
Och du med Anna Sandell. Hej då!
En del av